Om vi håller oss kvar lite i fjärde Moseboks 16 kapitel. Det var kapitlet där vi läste och läser om Kora och hans hop. Det var ett antal personer som gjorde uppror emot Mose enligt andra versen i detta kapitel. Och de följde 250 män av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i folkförsamlingen, ansedda män. Och vi har läst om hur det gick för den här hopen av upprorsmakare. Lite senare i kapitlet så står det att jorden öppnar sin mun och uppslukar dem och deras hus och allt Koras folk och alla deras ägodelar. Vi har alltså en och det var i vers 32, ja. Vi har alltså en skara personer som sjunker helt enkelt rätt ner i jorden efter att ha syndat. En skara personer, de gjorde uppror, heter det. Vi kan läsa i Bibeln om en hel armé som sjunker ner i havet. Och det tror jag ni vet, ni som känner till skriften, vad det handlar om. Det var ju farao som tog upp jakten efter att han först hade låtit Israels barn lämna Egypten för att bege sig till den plats i öknen där det skulle hålla gudstjänst. En sådan gudstjänst som för egyptierna var oacceptabel. Men det visar ju sig att hela det här företaget att bryta upp och lämna Egypten var djupt oacceptabelt för farao. Och han tog upp jakten då med hästar och vagnar och folk för att återföra Israels barn, som nu stod då in vid Röda havet, återföra dem till slaveriet. Men då skedde det ett under. Israels Gud talade till Mose att han skulle räcka ut sin stav över vattnet. Och så står det att havet delade sig för Israel. De kunde gå på torr mark genom havet. Men när egyptierna försökte gå samma väg, då står det att havet tillslöt sig. Det sjönk i vågorna. Denna här egyptiska här som hade dragit ut för att få tag, för att återföra Israel. Så vi har en skara då som sjunker ner i havet enligt andra Moseboks 14 kapitel, vill jag minnas. Och så har vi en skara, en mindre skara, som sjunker ner i jorden enligt fjärde Moseboks 16 kapitel. Och båda de här skarorna har ju det gemensamt att de var motståndare. Motståndet togs olika uttryck. Men det var motstånd. En skara angriper utifrån. Det är ju farao och Egypten. En annan skara angriper inifrån. Det är Kores och hans hop. Och det här är ju någonting som också Kristi apostlar i sin tid får erfara. Då det i Jesu Kristi efterföljelse upplever olika prövningar. Utifrån och inifrån. Aposteln Paulus skriver på detta sätt till korintierna i andra Korintierbrevets 7 kapitel och 5 vers. Väl fick vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade kommit till Makedonien, utan vi var på allt sätt i trångmål. Utifrån genom strider, inom oss genom farhågor, Ja, så kunde han uppleva det. Strider utifrån. Det talar ju om den förföljelse som kommer utifrån. Inifrån. Ja, här hade han bara farhågor. Inte så bara. För de farhågorna visade sig många gånger vara väldigt befogade. Men Judas skriver ju uttryckligen i sitt brev om att en kristna församling kan vara med om angrepp inifrån, saker som går att liksom placera i det här sammanhanget. Om Koras, det står ju i Judas brevs 11:e vers, om de som han har kallat tidigare för människor som är förblindade av sina drömmar. Det smäda var det inte känna till i 10:e versen. Och i 11:e versen står det: ve dem, de har trätt in på Kains väg. De har för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse. Balaam eller Biliam. Och har gått förlorade till följd av en gensträvighet eller upproriskhet. Lik Koras. Så Judas får fram att det här, alltså som en gång Mose och Israel upplevde i öknen, det har sina motsvarigheter för den kristna församlingen. Internt i församlingen. Det är strider utifrån, det är farhågor, eller internt i församlingarna för olika former av motstånd eller uppror. En hop, en stor skara, Egypten. Farao och den egyptiska hären sjönk i havet. En annan skara, en mindre skara, motståndare, upprorsmakare, sjönk ner i jorden. Och jag tänker på när vi läser i Uppenbarelseboken. Vi går alltså från förfluten tid enligt Moseböckerna till ändens tid enligt Uppenbarelseboken, om hur en makthavare eller ett helt system stiger upp ur havet. Inte sjunker ner, men stiger upp ur havet. Det är vilddjuret. I Uppenbarelsebokens 13:e kapitel kan vi läsa om detta. Vilddjur som stiger upp ur havet. Och i samma kapitel står det om ett annat vilddjur som stiger upp ur jorden i 11:e versen. Ett annat vilddjur stiga, och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Och det hade två horn, lika ett lams, och det talade så som en drake. Det här vilddjuret, det andra vilddjuret, kallas också för den falske profeten. Jag tror man kan säga att vilddjuret som stiger upp ur havet, det är alltså farao som återvänder, men i apokalyptisk form, kan vi säga, med apokalyptiska dimensioner. Vilddjur som stiger upp ur jorden, det är Kores som återvänder. Kores, men också nu med apokalyptiska dimensioner. Vilddjuret i och för sig, det står i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel om hur det får makt att föra krig mot det heliga och att övervinna dem. Det är vers 7, Uppenbarelseboken 13. Och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Detsamma sägs också enligt Daniel om vilddjuret, så som han då uppfattade i Danielsbokens 7:e kapitel och vers 21. Det hornet som jag och hade sett föra krig mot det heliga och bli dem övermäktigt. Krig mot det heliga, står det både i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel 7:e vers och i Daniels boks 7:e kapitel och 21:a vers. Och jag tror det är det Jesus talar om också i Johannes evangeliet 16 kapitel och andra vers. Där han säger man ska, han förvarnar lärjungarna om det krig eller den förföljelse de kommer att möta med de orden. Man ska utstöta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då vem helst som dräper er ska mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud. Om det skulle kunna vara så nu, och jag tror att det är så, att detta andra vilddjur, det förkroppsligar och gestaltar någonting i apokalyptisk omfattning som en gång gestaltades av Kåre, av Datan och Abiram. Då tycker jag det är allvarligt att se hur det andra vilddjurets framträdande kommer att ske. Jag läser vers 11 i Uppenbarelseboken 13 här. Johannes aposteln skriver: jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn, lika ett lams, och det talade så som en drake. Det här blir ganska tillspetsat om jag läser med Karl den XII. Och det heter, det hade två horn så som lammet och det talade så som draken. Och talade så som en drake. Talade så som en drake. Var det inte det Koras och hans hop gjorde i fjärde Moseboks 16 kapitel? Det står att de församlar sig. I vers 3, de församlar sig emot Mose och Aaron och sa till dem, nu må det vara nog. Ganska anspråksfullt. Hela menigheten är ju helig. Alla är det. Och Herren är mitt ibland. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? Är inte det här lite drak? Liknande tal. Det är det ju. Det är ett drakliknande tal. Det är med väldiga anspråk alltså. Och argumentationen är onekligen listig. Det här att hela menigheten är ju helig, det är ju ett uttalande som verkligen går att försvara med skriften. Med andra boks, Moseboks 19 kapitel, ni ska vara ett heligt folk, ett egendomsfolk, ett rika av präster, som det står där, va? Och på flera andra ställen. Så hela menigheten är ju helig, mycket allvarligt anspråk. Och inte helt alltså felaktigt, i och för sig. Men det som det innebär, det innehåller, det uppfattar framförallt då Mose, och han invänder ju på det viset att ni har ju fått, ni är leviter, säger han. Är det er icke nog i nionde versen att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet och givit er tillträde till sig? Så att ni får förrätta tjänsten i Herrens tabernakel inför menigheten. Och stå inför menigheten och betjäna den. Åt dig och åt alla dina bröder, Levi söner jämte dig, har han givit tillträde till sig. Och nu står ni också efter prästadömet. Och det här var ju klart enligt Mose lag en skillnad mellan leviter. I och för sig, leviter hade uppgifter i förhållande till helgedomen, tabernaklet. Och de smorda prästerna. De smorda prästerna var det enda som fick röra sig vid altaret och in i det heliga i tabernaklet. Och bland dem överste prästen fick en gång om året bege sig in i det allra heligaste. Det här var alltså vad striden stod om. Jag funderar då på vad den falske profetens budskap kommer att vara. Vi kan se att det handlar ju om att matcha fram vilddjuret. Och det läser vi hela sammanhanget. Jag läser ju om det här från 11:e versen i Uppenbarelseboken 13. Jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn lika ett lams och det talade så som en drake. Och det utövade första vilddjurets hela myndighet i dess åsyn. Och vad var det för myndighet? Jo, det står i vers 2 att draken själv gav vilddjuret sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Och det kommer, står det, det andra vilddjuret då, som stiger upp ur jorden, det kommer jorden och de som bor där på att tillbe det första vilddjuret, det vars dödsår blev läkt. Och det står vidare om hur det kommer göra stora tecken och det kommer att göra en bild åt vilddjuret. Men vi väntar lite här. För det inleds med alltså att det ser ut som så att det hade två horn lika ett lams, men det talade så som en drake. Och då undrar jag om inte det här just talet, intrycket av ett fridsamt fogligt lamm tillsammans med draktalet talade så som en drake. Eller talade så som draken. Och det var ju draken som först och främst gav sin makt och sin tron åt vilddjuret. Och det andra vilddjuret utövar det första vilddjurets hela myndighet i dess åsyn. Det är draken själv som talar. Med tanke på Koras då tal så funderar jag på om det här möjligen är ett motsvarande slags krav på jämlikhet. För draken i ändens tid. Ett sådant språk, tror ni. Hela menigheten är ju helig. Vad är det för tankar som människor rör sig med? Vad har revolutioner tiderna igenom lett fram till? John Lennon, en av representanterna för The Beatles, formulerar inte han i sin tid någonting av den här tankegången? Imagine, har ni hört? Imagine, there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Alltså, föreställ dig att det inte finns någon himmel. Det är lätt om du bara försöker. Det är inget helvete nedanför. Och ovanför bara skyar. Alltså det finns ingen ovanför. Och så imagine all the people living life in peace. Vad är det då? Alla är heliga. Föreställ dig att alla människor lever sitt liv i frid och fred. Det är någonting av den här tanken. Formulerat då på 1970-talet, va? Av en viss musiker som jag absolut inte vill anklaga för att vara den falske profeten. Men hans ord här och sången uttrycker inte det något av just det här. Det finns ingen ovanför. Det är Kores budskap. Det finns ingen ovanför och alla är heliga. Ingenting, ingen är ovanför. Ingen har större liksom betydelse eller position eller myndighet. Och det är, när det kommer till frågan om prästämbetet, en väldig villfarelse. Därför prästämbetet uppbärs i första rummet av Herren Jesus Kristus själv. Och att påstå att det finns ingen ovanför och alla är heliga eller alla i stånd liksom att komma på något vis till Guds rike, det är villfarelse. Apostlarna påminner gång på gång om hur stor Jesus Kristus är. just Hebreerbrevet ägnar sig åt hans överste prästliga värdighet. Andra sidor av honom lyfts fram också i olika brev. Jag tänker på aposteln Paulus andra brev till Korintierna, är ett enormt brev. Det finns väldigt mycket där egentligen. Jag tänker nu särskilt på 11 kapitlet. Och jag läser från början. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig. Visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus. Och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet. Så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Jag läser nu från Bibel 2000, för jag tycker det har fått fram det här stycket ganska väl. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det. Han anmärker här alltså på vilken benägenhet som finns hos församlingen att acceptera vilken lära som helst, en annan Jesus, en annan ande, ett annat evangelium. Och just därför att det äventyrar just den oerhörda så att säga roll som Jesus borde spela i våra liv, den ställning han faktiskt har enligt skriften. Här möter vi honom som brudgummen besjungs på ett sällsamt vis av bruden i höga visan. Vi kan läsa det i det 5 kapitlet i Höga visan. Och här understryker ju aposteln Paulus hur unik Jesus Kristus är. Och hur, ska vi säga, rätt det är att predika jämlikhet då det kommer till honom. Annars kan ju jämlikhet vara verkligen någonting som man får tacksamt ta vara på när det gäller relationer mellan människor. Men inte när det gäller relationen till Gud och till den han har sänt, Jesus Kristus. Hur var det då med aposteln Petrus? Fick inte han se en syn där Gud särskilt anmärkte på att han gjorde skillnad på folk och folk? Sa inte Gud då att aposteln Petrus skulle hålla alla människor för heliga? Apostlagärningarnas 10 kapitel. Nej, det gjorde han inte, för då hade ju Gud formligen ställt aposteln Petrus inför Kores budskap som att Petrus skulle underkasta sig det. Det var inte frågan om att hålla alla människor för heliga. Det var frågan om att inte hålla någon människa för oren eller ohelig. Det är faktiskt inte riktigt detsamma. Aposteln Petrus fick därigenom klart för sig att han skulle kunna gå till hedningarna och predika för dem. Gud hade förklarat hedningarna rena i den meningen att det var fritt att gå till dem och predika evangelium. Om hedningarna sedan ville bli heliga, frälsta och heliga genom att ta emot budskapet. Det var en annan fråga. Här i andra Korinthierbrevet så står det vad som absolut inte ska uppfattas som heligt eller rent. Och det står om en annan ande. Vi ska inte uppfatta alla andar som heliga och rena. Det är också vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev, 4:e kapitel. Mina älskade, tro icke var och en ande, utan pröva andarna huruvida det är av Gud. Ja, tack ska ni ha för den här gången. Tack för uppmärksamheten. Gud välsigne vårt lyssnande öra. Men framförallt, glöm inte, Jesus kommer snart.